norsken, svensken og dansken.
Verden inne I en situasjon vi til nå kun har sett på film. Gatene I Stockholm, København og Oslo tømmes. Det rett og slett dystre tider. Vil den nordiske modellen overleve? Vi egnet til å takle sjokk? Og hvor store forskjeller det på landene våre? Det noe av det vi skal snakke om I dagens norsken, svensken og dansken. I Stockholm, Åsa Linderborg, kommentator, forfatter, tidligere kultursjef I Aftonbladet. Hei!
Hei!
I København, Hassan Preisler, dramatiker, radiovert og forfatter. Hei!
Hei!
Vi skulle altså ha møttes fysisk I København I helga og snakke om skandinavisk forbrødring, og I stedet så sitter vi her I hver vår leilighet. Og Åsa, hvordan stemningen I Stockholm nå?
Ja, det nog som hos er, tror jag. Det är väldigt ödesmättat och ångestfullt. Och man tar inte varandra I hand och man viskar nästan när man I affären. Det är oerhört ödesmättat. Är det.
Och I København, Hassan, hvordan står det till där?
Jamen altså, jeg har ikke været udenfor I dag. Jeg I sådan en form for frivillig isolation, som vi jo alle sammen I Danmark har lagt ned over os selv. Altså, det skamfuldt at bevæge sig udenfor. Så stemningen fornemmer jeg primært gennem fjernsynet, hvad der sker derude. Og I dag har der været endnu et tilsagn om en enorm hjælpepakke fra staten, til danskerne. Og altså, jeg jo splittet, fordi jeg dybt fortvivlet, men jeg også meget, meget bevæget, og jeg meget bevæget over staten. Og det så fjernt for mig at være bevæget over en, altså, hvilken som helst stat. Men det jeg altså.
Nej, altså, jeg må indrømme, jeg sitter da altså på første uke I karantene og var en liten runde rundt I Bergen centrum I dag. Jeg tok meg en tur ut og holdt god avstand, som karantenereglene tilsier, men og jeg fikk den ubehagelige følelsen av å være I en episode av Handmaid's Tale, og det hadde jeg faktisk ikke trodd. Jeg har satt inne, jeg vet hva som skjer, men den enorme tomheten midt I en by, det kjennes nesten helt, både uvirkelig, men mot naturen, må jeg innrømme.
Men tomheden jo et udtryk for fællesskabet lige nu I denne her situation, ikke? Og det jo det store paradoks, det at det isolationen, som det solidariske.
Vi kan altså gå en halvannen uke siden, og da var stemningen en helt annen. På nyhetene klokken 5 den dagen, så norske statsminister Erna Solberg, som har innkalt det pressekonferanse, og la oss høre her.
Koronavirusutbruddet en pandemi, viser jo også hvor viktig det nå å ta alle de tiltakene som satt I gang på ytterste alvor, at vi fortsetter å jobbe intensivt med tiltak for både å forhindre smitte, men også å sørge for at vi har god nok kapasitet fremover. Det betyr at dette blir en sykdom som ja, stort sett alle land I verden vil oppleve ganske sterke virkninger av, og men forhåpentligvis også at det betyr at vi får et godt koordinert arbeid. Og en av de tingene jeg opptatt av med dette å sørge for at vi får fortgang I vaksinarbeidet som vi trenger å få til, sånn at vi på et tidspunkt også kan vaksinere folk mot dette viruset. Nå det ikke derfor jeg kom her, eller innkalt til dette. Det jo på grunn av den meddelelsen jeg har fått om at Trine Skei Grande ønsker å ikke ta gjenvalg som leder av Venstre.
Dette var altså Erna Solberg for halvannen uke siden har innkalt til pressekonferanse egentlig for å si at det en minister som går av. Samme kveld så Mette Frederiksen, statsminister I Danmark, på pressekonferanse med en litt annen tone.
Det kan kun lykkes hvis alle gjør det, og alles adferd blir helt avgørende. Og derfor må alle nu være klar over situationens alvor. Den sundhedsfaglige smitteanalyse er, at der er én ting, der virker imod smitten, og det er, at vi mennesker ikke omgås hinanden for meget. Vi skal stå sammen, og vi skal passe på hinanden, men vi skal gøre det på en anden måde, end vi plejer. Vi plejer som danskere at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Og vi får brug for samfundssind. Vi får brug for hjælpsomhed. Jeg vil gerne sige tak til alle borgere, virksomheder, frivillige organisationer, arrangører, alle, der indtil nu har vist, at det er præcis det, vi har i Danmark, samfundssind. Og det får vi brug for i de kommende uger.
Det er en ganske så alvorlig og streng Mette Frederiksen, som er ute i pressekonferenser, og et samme dag så hadde også faktisk Stefan Löfven, statsminister i Sverige, noe å melde.
Det pågår et intensivt arbete for å forberede det på ulike sakområden. Under et extrainkallat regeringssammanträde i kväll så fattade regeringen då beslut om att begränsa sammankomster med mer än 500 personer. Det här gjordes efter en hemställan från Folkhälsomyndigheten och regeringen beslutade i enlighet med den hemställan. Regeringen är också framöver redo att fatta de beslut som krävs för att få stopp på smittspridningen och för att hälso- och sjukvården ska få de resurser som krävs. Vi står fast vid att alla nödvändiga resurser står till förfogande. Avslutningsvis vill jag uttrycka min empati för alla de som är oroliga för sig själva eller kanske för någon man älskar som kanske tillhör en riskgrupp. Och jag vill passa på att upprepa uppmaningen att håll dig uppdaterad, följ myndigheternas råd. Om du har luftvägssymptom, gå inte till jobbet. Besök aldrig en anhörig på sjukhus eller ett äldreboende. Håll en god handhygien och tänk på att inte utsätta människor i riskgrupper för fara.
Här hade vi alltså tre statsministrar med ganska olika stil allerede där. Och Hassan Preisler, hur analyserar du detta?
Jamen, alltså, jag lyssnar mycket till tonen när folk talar. Och jag måste säga både den norske og den svenske statsminister udtrykker sig meget savligt og følelsesmæssigt distanceret, mens den danske statsminister tydeligvis er emotionelt engageret i det, hun siger, i det mindste i den rolle, hun spiller. Og det er jo rollen som den moderne, almoderlige stat, altså omsorgsfuld, men også bestemt og konsekvent. Ikke? Og hun taler jo til os som børn af staten. Og det synes jeg, altså det er jo det, jeg har foragtet, jeg har hadet det ved den her statsminister. Og lige pludselig, så sidder jeg og føler mig tryg, fordi hun gør netop det som landsleder i denne her tid.
Åsa Linderborg, Stefan Löfven snakker jo også, vi har en annen tone. Er du enig med Hassan i at Mette Frederiksen er den eneste her som faktisk snakker med et ektefølt engasjement?
Nej, jag håller inte alls med Hassan här. Jag tycker att Stefan Löfven visar på en väldigt svensk tradition som jag tycker är modern, även om den är gammal. Och det är ju att man litar på expertis och på vetenskap och på tjänstemän och myndigheter. Och man litar också på sitt folk. Stefan Löfven säger, jag litar på att alla vi som bor i Sverige tvättar händerna, inte reser i onödan och så vidare. Han visar att han litar på oss och han litar på sina myndigheter. Och det tycker jag känns tryggt. För problemet är ju att politiker kan ju bli offer för väldigt starka, folkliga, populistiska strömningar. Vilket tjänstemän, myndigheter, experter inte blir. Utan de är ju bara lojala med vad de faktiskt vet och kan. De flesta politiker har faktiskt inte en aning om hur man ska lösa en sån här pandemi, men jag sätter stor tilltro till experterna.
Men efter att Mette Frederiksen kom på banan med sin stil så skedde det også något med norsk politik. Och det var nästan så att den tänkte detta kunde inte ha skett hvis inte Mette Frederiksen også hade varit så enormt tydlig som hun var. Och det har ju ført til en ganska sån stor diskussion også mellan Norge, Sverige och Danmark i øyeblikket om nettopp de olika grepen som är tatt.
Ja, Alltså i Sverige så först var ju då Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna, Moderaterna, alltså högersidan, de var ute och skrek och gapade att vi måste stänga gränser och vi måste stänga skolor och så vidare. Och försökte plocka politiska poänger på det här. Men på senaste dagarna så har de inte gjort det. Och det kanske har att göra med det stora börsfallet också, tror jag. Att man förstår att nu måste ett land hålla samman för att vi inte ska braka ihop helt och hållet. Men jag skulle säga att det finns en väldigt stark folklig uppslutning kring att vi i Sverige, att vi litar på att myndigheterna vet vad de gör.
Vad gör det inte dig så i Danmark på samma måten har sån?
Jamen, alltså, pröv här. Nu syns jag att det blir lite banalt, altså fordi vores overenskomst, Åsa Hilde, det har jo været, at vi er vores nationers whistleblower. Altså vi mødes her i et terapeutisk fællesskab, hvor vi taler ærligt og oprigtigt og kritisk om vores egen dysfunktionelle familie. Men det, der sker lige nu, det er, at vi tre bliver hypernationalister. Vi sidder og forsvarer vores tendenser, altså vores nationale tendenser, ukritisk.
Jeg var lidt usikker.
Og det synes jeg, bliver utroværdigt, og det bliver kedeligt. Altså tråkigt, som ind i helvede.
Ja,
du har en jättepoäng her, Hassan, når jeg bare får sige det. Du har en jättepoäng, at pludselig så bliver alle nationalister. Men jeg må sige, for mig så er det her konsekvent. Jeg har faktisk altid litet på myndigheter, og jeg tror, at det tror jeg er en høger-venstre-fråga. Om man litar på myndigheter, om man ikke gør det. Det ser man jo, det går igen i all sorts populism og den typen af politiske strømninger. Som forsker, jeg litar på vetenskapen, jeg gør det.
Eller måske er det noget svensk, hvem ved. Altså det er meget svært.
Og det er jo det som er det interessante, og jeg har også tænkt lidt på det, og jeg har lyst til at man skal rykke denne debatten 2 meter tilbage og sige, okay, men hvad er det som faktisk kendetegner forskellen på norsk, dansk og svensk politisk styre? Du hører på Norsken, Svensken og Dansken med Hassan Preisler, Åsa Linderborg og meg, Hilde Sandvik. Og noe av det handler jo nettopp om at i Sverige, og dette kan du snakke mer om også, men i Sverige du snakker om myndighetene og det å lite på ekspertene. Og det som blir hevdet av en for eksempel forsker som bor Rådstein, er jo nettopp at en har i Sverige en veldig mye lengre tradisjon for å ha et ekspertvelde. Og at det faktisk også er sånn at når man lytter på ekspertene i Sverige, så har de en mye større mandat enn man har for eksempel i Norge og Danmark.
Ja, absolut. Det har varit så ända sedan mitten på 1850-talet när man säger att Sverige professionaliserades, kan man säga. Så innan dess så kunde ämbetsmän köpa sina positioner och så vidare. Men i mitten på 1800-talet redan så slår någon form av meritokrati igenom, kan man säga. Att man litar väldigt mycket på vetenskap och forskning och myndighetsutövning och administration och så där. Och så har det varit ända sedan dess. Men Sverige tror jag faktiskt är, jag tror nästan det är det enda landet i hela världen, tror jag, där en minister som är folkvald då, eller en minister inte kan tala om för en myndighet exakt hur de ska göra.
Det måste vara ett kollektiv bak. Alltså en regering kan göra det, men en minister kan inte instruera ett ämbetsverk.
Nej. Alltså en regering kan bestämma hur mycket pengar som ska finnas och vilken inriktning politiken ska ha som myndigheterna sen ska implementera, men man kan inte lägga sig direkt i och säga till exempel till Folkhälsomyndigheten att så här ska ni inte tänka, så här ska ni inte göra, utan man litar på varandra, och det är till och med förbjudet enligt lagen för en minister att lägga sig i en myndighet.
Men,
så visst har tjänstemän en väldigt stark roll i Sverige.
För mig är tillit ett spörsmål om valg. Tillid er ikke en objektiv, gudsgivet størrelse. Det er noget, vi opbygger, og vi kan vælge at tilslutte os, eller vælge ikke at tilslutte os. Og jo mere presset vi er, jo sværere bliver det at bibeholde tilliden. Videnskabsfolk er også mennesker. De er også påvirket af personlige interesser, af popularitetsbehov, af frygt for at fejle osv. Og videnskaben er ikke enig nogensinde. Videnskaben er altid splittet, ikke? Så derfor er for mig det afgørende er egentlig ikke, om vi tilslutter os videnskaben eller den allermest populistiske politik. Det afgørende er, at vi tilslutter os det i sådan en situation som denne her. Ikke? At vi er i stand til at opbygge og bibeholde tillid til den kollektive beslutning. Det er det, der er væsentligt.
Og dette, men nå, la oss høre et lite glimt ifra smittskyddsekspert Johan Giske på svensk TV4 for å få en liten smakebit.
Ja, och vi har nu med oss Johan Giesecke som är smittskyddsexpert och numera en av WHO:s rådgivare. Om vi ska börja med de uppgifter som har kommit nu om att Norge och Danmark ställer sina skolor, alltså man stänger ner dem helt och hållet. Tycker du att det här är en bra idé?
Nej, det är ingen bra idé.
Av vilken anledning då?
Av flera skäl. Barnen försvinner inte bara för att man stänger skolor och dagis. Det finns ungefär 1 miljon barn i Sverige som är mellan 0 och 10 år gamla och som behöver tillsyn på dagarna. Så det blir 1 miljon föräldrar som ska vara hemma då. Det kommer inte bli något bra.
Varför tror du att man genomför de här åtgärderna?
Det är för att politiker vill visa styrka och vidta kraftfulla åtgärder.
Kan det här, tror du, bli aktuellt i Sverige ändå, trots det du säger?
Man kan hoppas att politikerna har modet att stå emot.
Det var Johan Giesecke det som mener jeg håper at politikerne har mot til å stå imot. Hvem skal man ha tillit til her? Skal man ha tillit til Mette Fredriksen i sin commander-in-chief-posisjon nå, eller skal han ha tillit til Johan Giesecke?
Jamen, jeg tror...
Ja, værsgo, undskyld.
Nej, kjør, Hassan.
Jamen altså, prøv at høre, jeres, hvad hedder han, Anders Tegnell, hedder han det, jeres statsepidemiolog, hedder det statsepidemiolog, som jo lige nu tydeligvis er mere magtfuld end jeres statsminister. Altså han har jo talt om, at det største aspekt, det største problem ved at lukke samfundet ned, det er at så ophøre ligheden, fordi nogle mennesker vil have større privilegier, bedre mulighed for at fortsætte deres liv med et socialt eller et samfund, der er lukket ned, og andre vil have elendig mulighed for det. Han taler derfor om ligheden i det her. Ikke? Så det virker som om, at det er det underliggende fokus i det her, den her beslutning, han har truffet. Og det er derfor, jeg siger, alt er politik, også når en videnskabsmand udtaler sig videnskabeligt om en pandemi.
Nej, jag tror inte att det här är politik, men däremot så tror jag nog att vi kan säga att vi vet inte än vilken strategi som är den bästa. Det tror jag att man kan säga, men jag skulle absolut inte hävda att Anders Tegnell sysslar med politik. Och han är ju inte ensam i det här, utan vi har ju Johan Giesecke som ju är på internationell nivå och så vidare. Det är flera, det är liksom... Det är ju, skulle jag säga, att i stort sett de flesta experter i Sverige tycker att det här är rätt. Det svåra tycker jag är ju som journalist i en sån här situation. Vad har journalistikens ansvar? För jag håller ju med Hassan att journalister måste ju alltid, eller vi ska alltid vara whistleblower, vi ska alltid tänka kritiskt och sådär. Å ena sidan. Å andra sidan så ska vi inte blåsa upp ett hot som är större än det kanske är heller. Vi har ju ett enormt ansvar i det här. Det kan inte vara så himla lätt, varken att vara myndighetsperson eller att vara politiker, att tränga igenom, eller hur ska jag säga, att hantera svenska medier eller norska medier överhuvudtaget. För är det några som verkligen har ett intresse i det här, så skulle jag säga, så är det ju journalistiken som vi behöver ha våra tittare och våra läsare och våra lyssnare.
Vi har ju inte någon, alltså vi har inte særskilt kritiske medier lige nu. Altså medierne har lukket munden på sig selv. Altså der er konsensus i Danmark om at bakke op omkring vores stærke statsleders indgreb i vores bevægelsesfrihed og vores frihedsrettigheder osv. Det har vi accepteret kollektivt. Der har været én journalist, én dansk journalist ude og kritisere statsministeren, og han fik også en masse sms'er fra Mette Frederiksens stabschef i løbet af natten, som kritik...
Men det er ikke klogt, jo.
Som kritik af sin klumme, som handler om den her corona commander-in-chief, altså den her statsleder, som nu har militariseret staten, altså foretager store indgreb i vores rettigheder, for eksempel en suspendering af forsamlingsfriheden og så videre.
Og det er noe av det som er det, og der igjen så er det en diskusjon om hvem skal man stole på. For Mette Fredriksen klarte å haste for gjennom en lov i løpet av noen få timer, der blant annet Sunnhetsstyrelsen gikk ganske kraftig inn og sa at å stenge grenser overhovedet ikke har noe faglig belegg. Og det står i blant annet i det formaterialet til den nye loven. Allikevel ble det ingen diskusjon overhovedet om at ekspertisen, da, den danske ekspertisen, sa at dette har du ingen grunn til å kunne gjøre. Og likevel så går man rett gjennom. Og hvorfor skjer det?
Ja, fordi vi har brug, altså vi har følelsesmæssigt, emotionelt, har vi brug for en resolut leder, altså en stærk stat symboliseret ved Mette Frederiksen. Altså vi har brug for at mærke, at hun griber ind og holder hånden under os. Og det er ikke kun økonomisk, det er også følelsesmæssigt kollektivt, at vi bliver beskyttet, at vi bliver båret nu af en stat, altså af en leder. Det er det følelsesmæssige behov, der er. Og det absurde, altså fordi hvis nogen havde sagt til mig for 3 uger siden, at jeg ville tilslutte mig sådan nogle indgreb og sådan et følelsesmæssigt behov, så ville jeg have revet håret ud af hovedet på mig selv og sagt, aldrig, det kommer aldrig til at ske. Ikke? Men det absurde er jo, at det er behovet lige nu i forholdet til den kollektive tillid. Ikke? Altså for at vi kan have ultimativ tillid til at gøre virkelig svære ting, så er vi nødt til at stole blindt nærmest på staten.
Jag tycker det är så, eller ska bli väldigt spännande att se när vi i alla fall inte haft någon hittills någon opinionsundersökning som visar ifall man litar på, alltså om Socialdemokraterna har vunnit eller förlorat på den här coronakrisen hittills. Jag vet inte om ni har haft det i era länder, men i Sverige har vi inte haft det än i alla fall. Det ska bli jättespännande, men det finns ju ett element till här vem man ska lita på. Vad jag skulle säga är att coronakrisen är ju verkligen en... Det visar att man kan inte lita på den fria marknaden när det gäller att ta hand om liv och död. Utan det här är ju statens återkomst i politiken. Det är staten som måste se till att sjukvården fungerar, att det finns lager med skyddsutrustning och alltihopa det där. Att det finns tillräckligt med personal. Det har vi inte haft i Sverige i alla fall. Sjukvården var en av de största frågorna redan i valet 2018. Så det här är dödsstöten för alla som säger att det är marknaden som kan sköta liv och död, för det kan de inte.
Ja, det har du rätt i. Och det alltså det är en komplicerad bevissthet att sitta med lige plötsligt, för vi har ju hört i många år att det var marknaden där bestämde hur gott det gick oss på alla andra områden, ikke? Och nu är marknaden paralyserad. Alltså för mig är det ju viktigt att det fortsatt är kritik av de här at det her, hvad kan man sige, det her almoderlige indgreb, ikke? Jeg vil ønske, at inklusive mig selv, at vi bliver mere modige til at kommunikere op imod den magt, som er så dominerende lige nu, og den tidsånd, som har grebet os alle sammen om hjertet, sådan så vi kan fastholde, altså at det er friheden, der er væsentligst, selvom vi har tilsidesat den i en tid, ikke? I en periode. Fordi jeg er jo også skræmt ved de her, ved den her, altså også af det, jeg selv siger. Jeg er skræmt af mine egne ord, fordi det er jo ord, der understøtter det totalitære.
Men det er jo på mange måter, vi stilte spørsmålet innledningsvis, i bunnen i både Norge, Sverige og Danmark, så ligger tilliten. Tilliten er en vesentlig faktor for å beskrive hvorfor vi har hatt så stor suksess gjennom flere tiår. Men det er jo nettopp den, altså balansegangen synes jeg i alle fall er vanskelig av og til, den balansegangen da mellom tillit på den ene siden og frihet på den andre siden, og så nå har vi tre element i frykten. Og på mange måter så er det det som politikerne og ekspertveldet nå skal håndtere, sant? Både være alvorlige og fortelle oss hvor galt det egentlig er, og på den andre siden så skal vi heller ikke gi opp. Og jeg tror at det som skjedde denne uken på NRK på debatten var et sånn tydelig tegn på hvor kjørt dette er. Da kom altså forsker Gunhild Alvik Nyborg med svært sterke påstander om koronautviklingen i Norge. Og altså sosiale medier har vært fullt til randen med folk etterpå som beskylder da NRK for å skape unødig frykt, og vi kan høre på dette.
Altså, dette er jo krig. Det er som å si at tyskerne er på vei, men det er ikke så farlig, for de kommer sikkert ikke til å gjøre så mye skade. Vi kan ikke ta den holdningen.
Det er en voldsom metafor.
Det er en voldsom metafor, men vi må skjønne nå. Vi må våkne. Det er ikke sånn at det alltid er riktig å la være å fortelle folk sannheten. Vi må vite, det er skummelt, det er skremmende, men vi er nødt til å brette opp arma og slåss. Og dette her, for at vi skal klare dette her, for at vi skal vinne dette her, så må alle forstå hva vi har med å gjøre, og alle må delta, og alle må ta det på det dypeste alvor.
Er det noen som ikke forteller sannheten?
Jeg synes det er vanskelig å oppleve at vi har en så lite tilstedeværende ledelse, både fra helsemyndigheter og fra politikere, at den virkeligheten som jeg får referert fra andre kolleger på bakken, er ikke, den er foruroligende. Og jeg synes det er vanskelig at vi da ikke sammen kan sitte og adressere den største utfordringen Norge har møtt siden 1940.
Forstår dere at dette har skapt store reaksjoner i Norge?
Ja, det forstår jeg absolutt. Og om man jämför hennes väldigt dramatiska uttalanden här och en förfärlig jämförelse tycker jag med Tyskland under andra världskriget, så idag på svenska nyheterna så säger läkarvetenskapen att smittan inte alls är så stor som man tror, att man smittas inte så mycket så som vi först trodde, att man egentligen så smittas man bara ungefär 5 timmar innan det bryter ut och sen så avtar smittan och så vidare och så vidare. Så frågan är ju egentligen vad vi vet om allt det där, och då håller på att skrika och gapa om att jättemånga kan dö. Det är spekulativt tycker jag, och det skapar bara oro hos en massa människor, och det är oansvarigt. Därför att det är väldigt många som har, alltså så många har så mycket ångest och är redan suicidala från början och så vidare, och ser nu dessutom alla deras besparingar försvinner, och de är en djup oro för framtiden, och sen så sänder NRK det här. Jag tycker det är skandalöst faktiskt.
Men Åsa, alltså fördi alltså jag blev också förvirrad för att
hon är expert med det.
Nej, jag hör ju från vetenskapen att det här kan gå riktigt riktigt galt hvis vi ikke er voldsomt forsigtige, hvis vi ikke passer på, hvis vi ikke beskytter os, hvis vi ikke foretager store indgreb. Det er jo det, jeg hører fra den, ikke kun den danske videnskab, men den globale videnskab. Og du fortæller mig, at videnskaben siger, at der ikke er nogen grund til at bekymre sig på det niveau, vi gør lige nu. Det er jo forvirrende. Ikke?
Altså problemet er vel just det, at vi faktisk ikke rigtigt ved, hvad det her er. Jag tror man får ta liksom den mentala folkhälsan på allvar här. Folk mår så fruktansvärt dåligt, och vet vi inte så får man nog vara ganska försiktig faktiskt. Men också då att man litar på varandra, att man tvättar händerna, att man inte reser onödan, och man håller sig inomhus om man kan. Ja.
Kunde detta ha varit på svensk debatt?
Nej, jag tror faktiskt inte det. Men det kanske är så att jag har fel här, och jag hoppas att jag inte har fel. För jag vill inte att hon ska ha rätt. Det är det enkla skälet att det vore hemskt. Men jag håller nog ändå... Alltså, olika länder har provat olika metoder. Och vi har inte mer smittade i Sverige än vad ni har i Norge och Danmark. Vad jag har förstått. Så frågan är ju vad man ska göra. Spanien har en annan strategi än vad Storbritannien har och så vidare. Det intressanta är väl att det är nationalstatens återkomst i politiken också. Det är inte EU som bestämmer det här eller någon annan, utan här bestämmer varje enskilt land. Det är också intressant tycker jag. Kommer det att få åverkningar i andra frågor sen längre fram när det här har gått över och så vidare? Det kommer att förändra vår syn på politik väldigt mycket. Vem ska betala för vad? Vem ska organisera vad? Vem ska ansvara för vad? Vem kan man lita på? Det här kommer att förändra otroligt mycket. Och framförallt tror jag att det här kommer att förändra hela vår syn på framtiden. För nästa gång, alltså det kommer ju komma en pandemi till. Den kan vara mycket, mycket värre än den här. Den framtidsångesten som kommer att lägra sig över hela världen, den är fruktansvärd.
Du hører på Norsken, Svensken og Dansken med Hassan Preisler, Åsa Linderborg og meg, Hilde Sandvik. Det kommer til å gå noen år før vi har fasiten på hvem som har gjort rett, men det er ikke så lenge til vi får fasit med folkets dom over politisk ledelse. Og da er spørsmålet om det alltid går sånn som vi forventer. Og det var tematikken da fetterne Kvartrup, kommentator Henrik og journalist Thomas møttes i ukens podcast-episode av Borgen Unplugged.
Vi har jo set det før, statsminister, der skal agere i helt særlige situationer, som for eksempel på Nyrup efter 9-11 og Helle Thorning-Schmidt efter attentatet på Krudttønden og den jødiske synagoge i København for 5 år siden. Og vi kan vel roligt konstatere, at Mette Frederiksen er sluppet langt bedre fra det her, end hendes to forgængere gjorde, ikke?
Ja, men jeg synes bare, man skal tage et forbehold her.
Og det bedste eksempel på, at det ikke er nogen garanti, at man håndterer en krise overbevisende og sublimt,
der skal vi måske smutte en tur til Norge. Jens Stoltenberg, Utøya, alle politiske modstandere lagde sig fladt ned og sagde, at det der kunne ikke gøres bedre. Sympatien strømmede ikke bare Norge, men også Stoltenberg i møde efter hans måde at håndtere den der forfærdelige hændelse på. Mm. Men jeg minder lige om, han tabte altså valget. Mm. Så nogen garanti er det ikke, men aktuelt er Mette Frederiksen urørlig.
Det bekræfter jo det, du har, Hassan har sagt, at Mette Frederiksen er urørlig.
Jamen altså, den her urørlighed, den må jo være en del af den nødretslov, som vi benytter os af i en situation som denne her. Altså, vi freder magten et øjeblik for at skabe det, som hun kalder et fælles samfundssind. Altså en sammenhængskraft, en tilslutning til et ideal eller en proces, altså en fælles mekanisme. Men jeg synes jo på en måde, at det er meget, meget smukt, at Stoltenberg kan tabe valget efter at have været så populær. Det er der, som det skal være.
En endnu større gåte er jo egentlig, at engelskmændene ikke ville have Churchill efter 2. verdenskrig, så tykte de, at de var klare med ham.
Jonas Gahr Støre, som er leder af Arbeiderpartiet nu i sin bok, så blir jo han, må han analysere, hvorfor Jan Stoltenberg og Arbeiderpartiet tapte valget etter Utøya. Og sier blant annet at en var rett og slett, det var så sterkt i kroppen at en ville videre, og han trekker også faktisk linjene til Churchill og sier, ja, men Churchill tapte valget.
Altså, det er 2 år kvar til val i Sverige, og frågan vem som vinner det her, det tror jeg ikke har at gøre med corona, utan det har at gøre med hur den ekonomiske situationen ser ut. Og vi var jo redan på väg in i en ekonomisk recession i världen, og sen så slår dessutom corona til. Så det, frågan er jo, vem kommer at få betala de her stödpaketen i Sverige, 300 miljarder. Företag som aldrig annars vill betala skatt vill plötsligt ha väldigt stora statliga stödpaket, det vill säga skattepengar. Och är det då kommunerna som ska betala, är det vanligt folk som ska betala, är det pensionärerna som ska betala? Sverige har ju ett pensionssystem som är knutet till börsen redan nu. Det är det som är en fråga i Frankrike som de gula västarna demonstrerar bland annat mot, att man inte vill att Macron tar in det svenska pensionssystemet för att det är så skört och sårbart. Så den som vinner det här, det är ju den som bäst kan se till att vanligt folk inte får betala alltihopa, tror jag.
Hassan, tror du Mette Frederiksen med sin nye erverv av sterke statsleder, hvordan går det med henne i de årene som kommer?
Ja, men det er ikke til at sige. Altså, det kan jeg simpelthen ikke. Jeg har ingen idé om det. Altså, jeg håber jo, at vi på den anden side af det her så hurtigt som muligt vender tilbage til tilstanden, hvor magten kritiseres lige så hårdt, som den skal kritiseres. Altså, det er jo en form for pause, og det, for mig er det jo, jeg er jo også bare et menneske i det her land, for mig er det ikke en intellektuel beslutning, det er en følelsesmæssig kraft, der river mig hen i en form for loyalitet, som jeg tror er ekstremt nedarvet. Altså selvom min far er fra Pakistan, så kommer jeg fra mange generationer danskhed, hvor vi har lært, altså vi har fået ind med modersmælken, at loyaliteten over for kollektivet er det væsentligste. Altså det er mere væsentligt end noget andet. Og det er den smag af modermælk, der melder sig i min mund lige nu, ikke? Som gør, at jeg kan tilsidesætte alt andet, som jo i virkeligheden er mere fornuftigt.
Jeg elsker det du siger, Hassan, for at jeg tænker, at den som verkligen vil plocka politiska poänger på det här i framtiden, det är ju det parti eller den politiska kraft som är bäst på att prata om solidaritet. För nu vet människor vad solidaritet är för någonting. Gemenskap, solidaritet, samarbete, det är verkligen de som kommer att vinna som lyckas göra det, tror jag.
Nej, men samtidigt så, alltså jag tror det var kanske också en av grunden till att Erna Solberg kom lite senare på banan, och fordi att den tänker att här är det ett samfund och som ska hänga samman. Altså en ting er når Norwegian og flyselskapet Norwegian blir det spekulert i om staten skal gå inn og kjøpe flyselskap. Altså man har jo solgt under det meste, og aksjene har jo selvfølgelig gått opp. Men samtidig så er det jo noe med, det er jo på mange måter også det markedet rundt oss som skaper den verden som vi er glad i. Og jeg tenkte på det når jeg tok den lille runden på gaten ute i dag, svinger forbi den kaffebaren som jeg pleier å kjøpe kaffe, går forbi de kulturhusene der jeg pleier å henge på kvelden sammen med andre folk. Jeg tenker på andre sånn krisehåndteringer, tenker på Haldis Moren Vesås sitt dikt Tungtidstale, som begynner som dette: det heter ikke jeg nå lenger, heretter heter det vi, på nynorsk. Og om nå er vi i en situasjon der jeg sitter og skal være inne i min egen stue, og det er det mest solidariske jeg kan finne på. Altså, det er noe sånn enormt dobbelt, og jeg kjenner en ting er at det river og sliter i meg det ønsket om at den skal bevare som nasjon. Men helt ærlig så må jeg innrømme at jeg vil, altså alt det som en tenker er godt med livet, som handler om, altså det urbane livet for den del altså, men som handler om å gjøre ting sammen med andre, som handler om at man kan gå ut og møtes og kjøpe for den del, selv om jeg kjøper brukt. Altså alt det, sant? Og da er det sånn, og den verden der, altså hvis, og helt ærlig, jeg hadde Handmaid's Tale-assosiasjoner gikk på gata i dag, men jeg hadde også litt sånn Østblokk-assosiasjon.
Men alltså det är ju, Hilde, alltså att gå på café, att sitta på restaurang, att umgås med människor som man tycker om, det är någonting annat än att den fria marknaden har hand om sjukvården, att den fria marknaden har hand om pensionssystemet. Alltså det är att den fria marknaden äger allt som, alltså väldigt mycket som vi borde äga gemensamt. Det är två helt olika saker.
Jag är enig med dig i det, men i ytterste konsekvens då, så det är ju det som är så absurd att den nå ser den ena regeringen efter den andra, oavsett hur liberal den är, i utgångspunktet havner på den samma målen om att stänga ner och ha en stark stat. Og så spørsmålet også i neste omgang, vi snakker om det nasjonale, men kan jo like godt se for seg at den får en større mulighet for globale initiativer fremover, fordi at vi faktisk nå er i så samme båt at man må ha noen store globale strukturer i bunn.
Det er möjligt, det ena utesluter inte det andra, men jag skulle långt säga att det här är nationalstatens och statens uttaget återkomst i politiken, att det är politikerna nationellt som bestämmer över väldigt viktiga saker faktiskt. Och sen får vi väl se vilken stat som fattade rätt beslut.
Alltså för vårt vidkommande här i Danmark, så, och det kan gott vara att det är mycket naivt av mig, men jag betraktar det här som en midlertidig insats, alltså en slags pauseregering, ikke? Indtil vi kan komma tillbaka till att den egentliga makt selvfølgelig vil bevæge sig ud i det private erhvervsliv igen. Altså man kan også se, at det første Mette Frederiksen gjorde, det var, at hun hjemsendte alle offentlige ansatte med løn for at beskytte det private erhvervsliv, sådan så det private erhvervsliv kunne fortsætte med at gå på arbejde. Og det er jo godt, det er jo også fordi hun ved, hvor ekstremt nødvendigt hele den private sfære er for statens økonomi, at staten står jo faktisk på skuldrene af den private økonomi og ikke omvendt.
Ja, jeg kan sige, jeg som er en gammel revolutionær, då, jeg forstår jo, hvorfor folk er redde for revolutioner. Jeg forstår jo det nu. Jeg vil ikke heller revolution, for det bliver så her.
Nej, det ønsker du da ikke, Åsa. Du ønsker ikke en revolution. Nej.
Vi snakker om revolution, så er det de første, som skal tas av dage i revolutionen, det er de kongelige. Og i Norge så har kong Harald vært ute og talt og manet til større vennlighet. I Danmark har dronning Margrethe nå talt, og blant annet ikke bare manet til vennlighet, men også snakket om tankeløse og hensynsløse unge. Men la oss høre et klipp fra dronning Margrethes tale.
Jeg har en appell til alle. Coronavirus er en farlig gæst. Den spreder sig som ringe i vandet, og det går stærkt. En person kan smitte mange, endda uden selv at føle sig syg, og smitten går videre rundt til endnu flere, en lang og skræmmende kæde. I den kæde vil mennesker dø. Et barn kan miste sin bedstemor, en datter sin far, en hustru sin mand. Venner vil pludselig ikke være der mere. Det er den kæde, vi skal bryde, og som vi kan bryde. Det kan kun ske, når vi alle tænker os om og gør det på samme tid og i rette tid.
Dronning Margrethe snakker alvorligt om døden, og hvilke forhold har vi til døden i Norge, Sverige og Danmark, tænkte jeg, da jeg hørte dronningen tale.
Jeg vil gerne tale om døden, men altså det, jeg bemærkede primært, det var, at selv dronningen benytter sig af shaming for at kommunikere med sine undersåtter, altså os borgere her i Danmark, ikke? Altså, vi bliver shamed til at gøre det rigtige. Og på den måde, der var oplevelsen for mig, da jeg så dronningen tale i fjernsynet i går, det var den samme oplevelse, som jeg havde, når jeg blev kaldt til samtale som barn over på skolen. Der fik jeg fortalt af min mor, af min far og af lærerne, hvad der var galt med mig, hvorfor det var galt, og hvad det gjorde ved fællesskabet, at jeg opførte mig, som jeg gjorde. Ikke? Og det er den samme retorik, det er det samme toneleje, og det er de samme, som aktiverer de samme følelser i mig. Og det er meget effektivt. Altså, shaming er ekstremt effektivt. Især når man er borgere, som vi er, i små lande, små konsensusdemokratier, ikke? Hvor man ikke skal falde for meget uden for potten, før man er fordømt.
Og dette med shaming, det spiller blant annet på at dronningen her talte om unge som gikk til fest, og som hadde parties rundt seg, og som hun kalte faktisk for hensynsløst og tankeløst. Var ikke det sant?
Jo, selvfølgelig er det sant. Det der bare, altså det der jo er bemærkelsesværdigt for meg, det er de redskaper vi bruger for at regulere samfunnet. Og der er altså, prøv at høre, skam er et meget mere brugt, anvendt og et meget mere effektivt redskab end straf og lovgivning og hvad vi ellers kan hive op af posen. Altså, skam fungerer ekstremt effektivt.
Men var det så at hun pekade ut at något barn hade gått på fest, eller har jag missuppfattat allt?
Nej, hun pekade på att det är fler unge som idag går på fest, inte sant Tasson? Mm. Det var det som man kunde tolka dronningen.
Ja, netop.
Okej, jag tar tillbaka.
men det är ju helt klart, alltså det har ju ramt några bestämda barn och deras föräldrar mere specifikt end andre.
Men det har jo noe med følelsene våre, dette med å snakke emosjonelt, og går jo inn i en tid, man kan jo tenke mye på døden, men altså, hvordan påvirker det oss psykisk?
Jeg tror den påvirker oss veldig mye, og jeg tenker, om man nu prater om skam, så finns det flere olika lager av skam, som aktualiseres med corona, och det är ju att man redan, många redan från början är ensamma. Att om de blir sjuka så har de ingen som kan hjälpa dem att handla till exempel. Och den skammen blir ju dubbel i en sån här situation. En annan skam tror jag att många känner, det är den här girigheten. Att man har satsat en massa pengar på börsen och sen så faller börsen ihop. Och så skäms man över att man har haft sådana förhoppningar på att pengarna ska växa där och så gör de inte det. Girighet är ju liksom något fult och det tror jag att många brottas med just nu faktiskt. Att man har förlorat pengar och att man hade liksom haft sådana förhoppningar på de här pengarna.
Jag har sett svenskarna som alltid ligger, tänker mycket längre fram än det norrmän gör, bland annat. Så i alla fall i en del saker så såg jag Dagens Industri nu har regnat på över tid hur länge du måste sitta på pengarna på börsen för att börja och tjäna pengar igen. Och där var fasiten alltså 16,5 år.
Det är ganska länge. Ja. Visst, om det nu stämmer så är det ju väldigt länge.
I förhåll till döden, alltså jag har inte sån specifikt, jag är inte specifikt bekymrad för min egen död. Alltså jag känner mig inte udsat, fordi jeg læser statistikkerne, og selvom det jo er næsten 70%, som er mænd, der bliver ramt af corona, og kun 30% som er kvinder, så tænker jeg lidt, at jeg kommer ikke til at dø af det her, fordi jeg er sund og rask, og jeg ryger ikke længere, og jeg drikker ikke for meget alkohol, og når jeg ikke har benskader, så løber jeg mange kilometer hver eneste dag, osv. Alligevel så lå jeg i nat og fantaseret om min egen begravelse. Og der må jeg sige, at jeg ville være meget ked af at dø lige nu, hvor der ikke kunne komme hundredvis af mennesker til præcis min begravelse, hvis jeg skal være ærlig. Det er den komiske del af det. Den alvorlige del for mig er, at jeg har en mor og en far og andre familiemedlemmer, som er i 70-årene, altså i 70'erne, som er i kræftbehandling eller svækket i hjertet eller i lungerne. Og dem er jeg voldsomt bekymret for. Og jeg kan ikke se dem for tiden, for jeg må ikke komme på besøg hos dem. Så jeg køber ind til dem og stiller varerne udenfor og ringer på og går 3 meter væk og taler lidt med dem. Og ellers så kan jeg ringe med dem på FaceTime eller gå forbi og vinke ind af deres vinduer. Men jeg har ikke nogen fysisk kontakt med dem. Og jeg vil aldrig have troet, at jeg skulle komme til at sige det her, men jeg savner rigtig meget at holde om min mor.
Altså det sætter jo i gang veldig mange tanker om sårbarhed selvfølgelig, altså og hvad isolation faktisk gør med dig. Nu havde ikke jeg været ute på gaten si torsdag, mine forældre bor ikke her, men jeg har snakket med dem på telefon, og det begynner jo pludselig at tænke, hvem handler for de egentlig, og de gør sikkert det selv, men det sætter jo i gang fantasier, som man faktisk aldrig har haft før. Og en ting er liksom hva det gjør med oss akkurat nå, når en fremdeles kanskje er i en eller annen blanding av panikk og avvisning av fakta, eller jeg vet ikke hva det er, men på sikt så har jeg begynt å lure på om vi kommer til å få noen helt andre diskusjoner om noen uker når samfunnet har vært lukket ned, og de konsekvenserna, de økonomiske konsekvenserna viser sig, og om dødeligheten da stiger, fordi at den har en mye, mye større ensomhet, for eksempel, og en vet at selvmord øker når økonomien knækker, for eksempel. Og hvilke samtaler får vi da? Altså om, begynner vi da å diskutere, kan vi tåle at flere dør av influensaen eller av viruset, mot at vi åpner opp og får mindre isolasjon. Altså det er jo noen helt enorme dilemmaer som man kommer til å stå overfor i hele verden. Og hvem er da best rustet til det? Er det den svenske modellen eller den norske delvis danske modellen?
Jeg skal ta tåget ned til Vestkusten efter det her programmet. Jeg håller mig inte hemma. Jag ska hälsa på mina vänner där. Nej, jag vet inte vad som är bäst. Men jag tror att det är... Vi kommer att känna hur mycket vi tycker om varandra. Vi känner en stor ödmjukhet inför varandra och inför livet. Och det är inte så dumt, tror jag. Allihopa.
Alltså, jag hoppas på att den här isolering kommer til at aktivere nogle andre evner i os. Altså for det første, så synes jeg, at det er fantastisk at blive tvunget til at behovsudsætte. Altså det er nok for mig personligt noget af det mest spændende. Og jeg taler ikke om mad, selvfølgelig. Jeg taler om behovsudsættelse. Altså simpelthen, jeg har jo levet i en tid, hvor jeg fra jeg stod op om morgenen til jeg gik i seng om aftenen, bare har kunnet opsøge, hvad jeg ønskede. Jeg kunne købe, hvad jeg ville. Jeg kunne gå hen, hvor jeg ville. Jeg kunne gå i seng med, hvem jeg ville. Jeg kunne elske eller ikke elske, som jeg havde lyst til. Ikke? Og lige pludselig, så bliver tingene knivskarpe. Altså, hvad der har betydning, hvad der ikke har betydning, og hvor meget er det, jeg i virkeligheden ikke har brug for. Ikke? Altså, jeg kan jo mærke, hvad mit egentlige savn er i dag, hvor jeg sidder i min lejlighed non-stop, ikke? Og hvad der er fuldstændig overflødigt. Altså, simpelthen bare kun plastre på det store emotionelle sorg, ikke? Og det synes jeg er meget, meget spændende, og jeg håber, vi vil bruge den her tid på at sidde her i vores stuer i en form for meditativ tilstand og blive bedre mennesker.
Alltså det är så intressant det du säger, Hassan, att nog väldigt, väldigt många människor som sitter hemma i sina lägenheter och känner sig onödiga. Vad jag är rädd för det är att arbetsgivarna kommer att titta på sina arbetsplatser och säga jag saknar henne och honom och henne och honom, men inte henne och honom och honom. För att man förstår inte riktigt vad de här människorna gör när de inte sitter på plats. Det kan få enorma konsekvenser det här faktiskt.
Det tror jeg faktiskt sker. Og det kommer til at få noen helt andre type konsekvenser. At det at man i sitt eget liv skaler ned og skaler vekk unødvendigheter. Men på den positive siden så tror jeg jo at det faktisk at vi sitter nå her. Vi sitter altså i hver våre leiligheter og lager radio. Vi trenger ikke lenger gå i studio en gang. Altså det kommer til å komme enorme tekniske muligheter for deling. Jeg har allerede vært på konsert, jeg har hatt fest på Google Hangout, jeg har Skype på møter, altså jeg har hatt ganske stort sosialt liv, selvfølgelig, det vil ikke erstatte noen ting som helst, men det gir oss noen muligheter der teknologien også kan faktisk nå tvinge seg gjennom at vi er nødt til å ta i bruk noen virkemidler som vi har hatt der, men som vi ikke har brukt helt skikkelig da.
Mm.
Du hører på Norsken, Svensken og Dansken med Åsa Linderborg, Hassan Preisler og meg, Hilde Sandvik. Vi snakker om skammen, og vi kan jo høre litt grann fra Herman Flesvig, som reiste på hytten til tross for at vi fikk ganske tydelig beskjed om ikke reise på hytten, og han postet massevis av bilder og Insta-stories, og så måtte han gå i seg selv. Hør på dette.
Jeg gjorde selvfølgelig noe man ikke burde gjort. Vi er i en situasjon hvor ting forandrer seg time etter time, og jeg så ikke alvoret før jeg allerede var frem på hytta. Man fikk beskjed om å dra hjem, og det fulgte vi. Ingen var i karantene, alle er friske. Men det er klart at dette skaper jo mye leven og røre. Og jeg ble trynet utad for de som er på hytta, og det er greit. Vi kan alle gjøre feil. Så jeg tror det er viktig nå at man bare tar vare på hverandre og følger de reglene man får beskjed om. Og som sagt, det er ikke så mye mer jeg kan gjøre, annet enn også beklage. Og så håper jeg alle holder seg friske. Og ja, vask hendene og hold deg unna folk.
Hytteskam ble det begrepet som er blitt brukt etterpå. I Danmark har en hyggeskam, eller?
Ja, altså hygge, det er jo for danskere, det er jo sammenkomster i meget tætte sammenhæng, hvor man har ekstrem nær kontakt med hinanden, gerne her i denne her tid, hvor det ikke er blevet forår endnu, indendørs med lukkede vinduer og tændte stearinlys. Og en hel del alkohol og mad. Og det er jo, altså det går jo ikke. Det er jo stik imod anbefalingerne. Så derfor går den her shaming, den går jo også imod de aspekter af hyggen, som er det, vi kender allerbedst. Ikke? og på den måde så kan man sige, at vores kultur er op imod vores kultur. Altså i Norge shamer man på hytterne, og i Danmark shamer man på hyggen. Ikke? Altså det er bare endnu et brutalt paradoks i den her tid. Ikke? Ligesom paradokset mellem fællesskab og isolation. Ikke? Altså hvor vi jo er opdraget til den her fællesskabstanke, ikke? Og nu skal beskytte den ved at isolere os. Ikke?
Där vi, alltså det är väldigt nationellt knutet var skammen ligger någonstans. I Sverige skulle jag säga att skammen ligger i att man bunkrar för mycket själv. Att man köper på sig all toalettpapper, all pasta och så finns det inte någon till någon annan. För det strider mot den svenska solidaritetstanken som man ska dela med sig.
Det gör man ju i både Danmark och Norge också, men det har inte fått skambegrepp. Men hamstring blir ju sett ganska ner på. Ja. Vi är i färd med att runda av och jag kan väl kanske säga att som är verken skamme oss nå, eller? Har vi grunn til å skamme oss? Vi sitter i det minste 1000 kilometer fra hverandre.
Nei, da tror jeg vi har gjort rett, faktisk.
Ja.
Vi er tilbake om en uke. Vi kommer fortsatt til å snakke om Norge, Sverige og Danmark, og om den tiden som nå preger oss alle. Og kanskje kommer til å ta en liten sveip innom Kina, der alt starter. Tusen hjertelig takk til Hassan Preisler, til Åsa Linderborg, og jeg heter Hilde Sandvik.